Hej Desideria, välkommen. Och då lämnar jag över till dig Desideria.
Tack så mycket. Jag heter ju då Desideria Ljunglin. Och jag är här för att prata lite sociala medier med er. Jag är 26 år gammal. Jag har själv en grav synnedsättning, blindhet. Och förutom att jag har erfarenhet av att vara tonåring med synnedsättning, även om det är några år sedan nu, så har jag skrivit böcker. Dock skönlitteratur om hur det kan vara att växa upp med en synnedsättning. Jag har ett uppdrag som ungdomsledare åt Unga med synnedsättning Stockholms ungdomsgård. Och jag har också varit volontär i en tjej- och transjour. Så att jag har också viss erfarenhet av att möta unga människor och att prata kring den här typen av frågor. Jag tänker så här att jag kommer lite kort prata om lite vilken typ av sociala medier som finns. Men det ploppar upp nya hela tiden. Så jag kommer hålla det ganska kort. Och därefter kommer jag prata lite mer om trygghet och säkerhet online. Och det kommer jag prata lite mer om. Om vi börjar då så finns det som jag sa en hel uppsjö av sociala medier, olika typer. Och jag tycker att det är väldigt svårt att dra en gräns på vad en social media är. Men jag tänker väl att det är någon form av media online där du kan ha kontakt med andra. Och då har vi en typ av social media som går lite mer ut på att uppdatera sin status, lägga ut texter eller bilder, följa andra privatpersoner eller offentliga sidor. Och då tänker jag bland annat på Facebook, Instagram och Twitter. Och på exempelvis Facebook kan man också vara med i olika grupper beroende på olika intressen. Det finns grupper för personer med synnedsättning. Finns bland annat för medlemmar i Unga med synnedsättning. Det finns en teknikgrupp och så vidare. Det finns grupper för de som gillar böcker, för de som gillar ett visst typ av pyssel. Ja, för det mesta egentligen. Instagram är ju som många av er säkert redan vet, mest baserat på bilder. Men jag vet allt fler unga med synnedsättning som väljer att använda det idag. Dels för att kunna ha lite bättre koll på vad seendekompisar pratar om. Och dels faktiskt för att allt mer, både privatpersoner och offentliga personer och sidor, har börjat syntolka sina bilder. Vilket ju är väldigt positivt. Vi har också de här typen av sociala medier och sidor som hänger mycket på att lägga ut olika videos eller livesändningar. Och då tänker jag kanske främst på YouTube och TikTok. Sen har vi alla de här apparna som främst är chatt- och samtalsfunktioner. Och då tänker jag bland annat på Messenger, WhatsApp, Snapchat. Och det är mycket att du kan chatta med en person eller en grupp. Och du kan också ringa samtal via nätet till en person eller ringa ett gruppsamtal. Både video och röst med de flesta av de här apparna. Sen är det så att många andra typer av hemsidor kan ju ha ett kommentarsfält eller en chattfunktion och då blir en form av social plattform av den anledningen. Och många mobilspelsappar har idag också någon form av chattfunktion. Så det kan vara bra att känna till. Som sagt, det finns massa olika medier som jag har glömt att ta upp nu. Bland annat så finns det här ljudbaserade rummet Clubhouse. Som man kan prata i, där man kan vara i olika rum som jag har förstått det. Jag har aldrig testat. Och som sagt, det finns hur många som helst och jag kommer inte varken hinna eller kunna ta upp allt. Utan jag tänker att jag ska gå vidare till det som jag tycker är mest viktigt att prata om. Nämligen hur du som förälder eller en annan trygg vuxen i barnets liv kan hjälpa barnet och ungdomen att hålla sig trygg och säker online. Det är nämligen så här, tänker jag, att sociala medier och hela digitaliseringen har varit och är väldigt positiv för unga med synnedsättning. Det ger ju möjlighet för ungdomar att hålla kontakten med andra kompisar och unga med synnedsättning som man träffar på läger och liknande. Där det inte alltid går att ses fysiskt. Det är ett bra sätt att hålla kontakten med kompisar från skolan och hänga med på vad de pratar om och därför bli mindre utanför. Och det är ett bra sätt att hitta andra som har samma intressen och få kontakt med dem. Tyvärr så är det ju också så att de här medierna har en hel del risker som är viktiga att prata om för att kunna undvika dem. Och de risker som jag kanske framför allt tänker på är ju bedrägerier och försök till bedrägerier. Nätmobbning. Falsk information som också kan kallas desinformation eller fake news. Och tyvärr även sexuella övergrepp online, grooming. Och vad kan du som vuxen då göra för att hjälpa en ung person att ta del av allt det bra med de här sidorna, men att undvika det farliga och dåliga? Jo, jag skulle säga att det finns ganska mycket saker som går att göra. Och här ska jag vara tydlig med att är du förälder eller liksom ansvarig för ett barn, så är det ju du som i varje fall måste bedöma vad som är okej för dig och ert hem. Jag kan bara komma med lite tips och tankar på vägen. Något jag tänker som är en bra början är att ta reda på när ett barn eller en ungdom vill. Skapa konton på olika ställen, ladda ner olika appar. Vad har de här ställena för åldersgräns och följa den? Och det man också kan göra är att fråga runt lite hos andra som har barn eller jobbar med barn i samma ålder. Alltså barnets kompisars föräldrar, dina vänner med barn i samma ålder. Vad tillåter dem och på vilka förutsättningar? För att lättare kunna bilda sig en egen uppfattning. Det går också bra, tänker jag, att hjälpa sitt barn att skapa konton. Eller barnet man har kontakt med. Och där det går liksom följa barnet eller bli vän med barnet för att kunna ha viss koll. Jag tycker dock inte att det är riktigt okej att liksom, om det är en tonåring, gå in och läsa privata meddelanden om man inte har en väldigt stark oro om en anledning. Självklart finns det alltid undantag. Jag tänker också att det är viktigt att lära ett barn och en ungdom att ta så mycket eget ansvar som möjligt. Och för att kunna ta bra beslut som ung så måste man ju också få information. Och här några saker jag tänker är väldigt viktigt att prata om är ju skillnaden mellan olika forum. Vad är skillnaden på att skriva en offentlig status eller ett privat meddelande? Att skriva i en grupp online där vem som helst är med och att skriva i en privat gruppchatt. Det kan låta väldigt uppenbart för oss som äldre, men för en 12-13-åring kanske det inte är det. Förklara varför vissa uppgifter inte ska lämnas ut till okända, exempelvis lösenord och kontouppgifter. Jag tänker också att det är väldigt viktigt att prata om det vi brukar kalla källkritik. Det gör man ju lite i skolor nu med, men det kan variera beroende på var i landet man bor och vilken lärare man har. Jag visste inte vad det ordet betydde innan jag började gymnasiet. Och det jag tänker att man kan prata mycket om här är ju att det finns officiella sidor, alltså tidningar, tv, myndigheter. De får ju bara lägga ut information som är bekräftad och sann. Och de måste skriva en rättelse om något blir fel. Medan på TikTok eller Instagram eller vad som helst kan ju vilken människa som helst påstå vad som helst. Och att det därför kan vara bra att kolla upp informationen innan man sprider den vidare. Eller om man läser någonting som man blir orolig för. För att en del som sprids är ganska obehagligt. dubbelkolla det med en vuxen. För att undvika mobbning på internet så finns det en väldigt bra tumregel som jag vet att många skolor använder. Och den regeln är väldigt tydlig och enkel tycker jag. Nämligen att aldrig skriva eller säga något annat online till någon som du inte hade tyckt var okej att skriva eller säga i verkligheten. Och det gäller ju självklart åt båda håll. Barnet får inte skriva eller säga något elakt till någon annan. Men ingen får heller göra det mot barnet. Det är samma sak. Jag tänker också att det är viktigt att de vuxna runt barnet har gemensamma regler så att det blir tydligt. Och att det är bra om man bestämmer. Får barnet ha kontakt med andra i en lämplig ålder som den inte känner eller inte? Och bestämmer man att barnet bara får kontakta människor den redan känner så tänker jag att det är helt okej. Men att det kan som vuxen då ändå vara bra att vara medveten om skillnaden på att liksom chatta med en kompis, vara vän med någon och att följa en person eller vara med i en grupp. Alltså det finns ju saker, jag kanske skulle skriva en privat gruppchatt, jag inte skriver i en offentlig grupp. Men den gruppen kan ändå vara bra att ha. Och jag skickar inte vänfrågan till mina favoritartister eller andra coola offentliga personer. Men jag kan följa deras profiler. Självklart är det också okej att ni bestämmer att barnet på vissa forum får ha kontakt med okända i samma ålder eller så. Men att ni då liksom är tydliga med vad personen får säga om sig själv och inte. Och blir barnet kompis med någon online som den vill prata i telefon med eller träffa. Så tänker jag att ni som föräldrar eller andra vuxna har rätt att faktiskt kolla upp lite. Finns den här människan på riktigt? Kan jag få prata i telefon med den eller dens föräldrar? Och ska man träffas så kanske det ska vara på en allmän plats. Och jag tänker att det är bra då om en trygg vuxen är med första gången i alla fall. Och även om jag förut sa att jag inte tycker man ska läsa sina barns meddelanden. Och det står jag fast vid att jag tycker. För att det är viktigt också att lära barnen vad liksom integritet och respekt är. Så tänker jag att det kan ändå vara bra att hålla lite koll på vilka barnet pratar med. För tyvärr, det finns ju äldre personer som är ute efter att utnyttja barn och som tar kontakt med barn och unga. Detta gäller inte bara unga med funktionsnedsättning, men unga med funktionsnedsättning räknas här som en extra utsatt grupp. Och dessa personer är ju ofta kanske okända människor. Men det kan också vara någon i barnets närhet. Och att en person har en funktionsnedsättning är inte en garanti för att en vuxen person inte kan ha den typen av intentioner. Och det tänker jag att vi tyvärr behöver hålla i huvudet. Hur sorgligt det än är. En annan grej man faktiskt kan göra som vuxen det är att aktivera någonting som heter barnskydd. På smarta telefoner och moderna datorer. Vissa sidor, exempelvis YouTube, har också ett barnfilter som man kan aktivera. Och det är för att filtrera bort olämpligt innehåll, exempelvis pornografiskt innehåll, grovt våld och så vidare, som inte är lämpligt för en viss ålder. Det jag dock ska säga här är att de här barnskydden är en jättebra grej, men de är inte en 100-procentig garanti. Dels för att ibland slinker olämpligt innehåll igenom ändå. Och dels för att många barn tyvärr är väldigt duktiga på att stänga av de här grejerna. Jag var ganska bra på att ta bort sådana där skydd när jag var yngre. Nu kan jag tyvärr inte hjälpa er för nu har jag glömt hur man gör. Jag tänker också att det är viktigt att ha koll på att barn inte får bli medlemmar på vuxendatingappar såsom Tinder och liknande. Och att det därför är bra att se till att barnen inte laddar ner det när man inte får. Min lilla syster snodde mina uppgifter när jag stod i duschen när hon var 16 och laddade ner Tinder på sin lur. Så det är absolut möjligt. Jag tänker att något av det viktigaste jag nog kommer säga idag är nog att prata med sitt barn om vad den gör online på ett öppet och nyfiket sätt. Och att vara väldigt tydlig med att barnet alltid får komma till dig, även om den har råkat göra någonting dumt. Eller var inne på någon sida den kanske inte fick läsa något obehagligt eller tagit en mindre bra kontakt. För att om barnet känner att man är intresserad och bryr sig. Och att det är okej att göra fel. För att alla människor gör fel. Annars lär vi oss ingenting. Så är det mycket, mycket större chans att barnet väljer att berätta om det skulle hända något. Och berättar man för en vuxen i tid, så är det väldigt mycket lättare att en situation hinner avstyras innan den eskalerar. Och tonåringar är ju naturligt i en process där man vill frigöra sig själva. Man tror ofta att man är vuxnare än vad man är. Om man då känner att någon kontrollerar och dömer, är det också lätt att sparka bakut och inte vilja lyssna eller inte vilja prata. Och här skulle jag även säga att det är helt okej om man känner att nej men gud, jag har inte kunskap att hålla koll på vad mitt barn gör online. Eller det är också okej att känna att man hamnar i väldigt mycket konflikter med sitt barn. Om vad barnet får göra och inte. Och att man inte kommer framåt. Och då tänker jag att en idé kan vara att be en annan trygg vuxen att ha lite koll på barnet. Det kan exempelvis vara ett äldre syskon, en vän till familjen, någon på skolan eller någon ledsagare eller kontaktperson. Kanske gärna då någon som barnet funkar bra med och som är något yngre. För då kan det ibland kännas lite mer som en äldre kompis. Men självklart så är det ändå okej, även om man inte ska vara dömande, att sätta väldigt hårda gränser om man måste det. Men jag tänker att är man öppen och nyfiken och positiv i grund och botten, så är det lättare att sätta ner foten när man verkligen måste det. För säger man nej till allt, då blir det inte något man lyssnar på. Men när någon som en öppen person verkligen säger nej, då vet man att den här personen menar verkligen nej, eller det här inte okej. Men om jag ska sammanfatta lite det som jag har sagt, så tänker jag att det är bra att ha koll. Det är bra att ge barnet frihet, lära barnet att ta ansvar. Och det är bra att barnet vet att man alltid kan komma och prata om det är någonting. För som jag sa så tror jag att det är väldigt mycket positivt som man kan få ut av de här plattformarna. Men att det kan vara klokt och bra att ha lite koll.
Ja, tack så jättemycket Desideria. Väldigt tydligt och mycket bra tips och råd. Och jag tycker det var väldigt intressant det du började med att säga, att det är, man får inte glömma att det är så mycket positivt med sociala medier. Och den har ju, sociala medier har ju faktiskt växt fram medan du har vuxit upp, kan man ju säga.
Ja, det har det verkligen.
Mm.
Det jag kan säga lite mer också är ju att jag vet att både Snapchat funkar med skärmläsare, Instagram och Facebook funkar bra, YouTube funkar bra. TikTok är väldigt populärt bland unga, men tyvärr skulle jag säga att deras tillgänglighet har en hel del övrigt att önska. Jag laddade faktiskt ner den inför idag för att se hur bra den var, eftersom jag vet att det är många som använder. Och talsyntesen låste sig. Jag kunde inte navigera alls. Så det är lite tråkigt att man missar den appen, eftersom det är så många som använder den. Hur det är med förstoring vet jag inte. Men jag tänker att man kan ladda ner och testa. Och Det kan också vara värt att kolla lite då och då att funkar inte någonting och är tillgängligt först så kan det ibland lösa sig i och med uppdateringar. Så det kan vara värt att kolla upp saker efter ett tag igen för det kan hända väldigt mycket i en uppdatering, både positivt och negativt. Det är också en sån tillgänglighetsgrej som är bra att tänka på.
Jag funderar på det här Clubhouse som du nämnde. Du har inte testat det, men jag har hört att det är ju ganska, ja men ändå ganska visuellt med olika rum, men det funkar ändå bra när man har en synnedsättning. Har du hört någonting om det?
Ja, det har jag faktiskt. Jag känner en del som har varit väldigt aktiva på Clubhouse. Och vad jag har hört så ska det vara nästan väldigt tillgängligt. Det roliga med Clubhouse är att det går att prata med människor från hela världen. Och att man hamnar i rum som man träffar på lite olika folk. Det går att hoppa själv emellan. Och jag har ändå förstått det som att många ändå på Clubhouse anpassar sig till vad de säger när det är någon yngre med i samtalet. Jag vet att de har kört väldigt mycket lekar online på Clubhouse, vilket verkar ganska kul. Alltså det där med vuxna har varit med. Sen är det ju som alla andra. Det är medier, det är vilka som helst kan vara med. Men jag tänker att under kontrollerade former så är det jättebra. Nu kom jag på vad jag glömde att säga förut. När vi pratade om YouTube och TikTok. Och det är ju att det blir allt vanligare även bland barn och unga med synnedsättning. Att man också vill kunna lägga ut videos och göra livesändningar. Och det är det väldigt många barn under 18 som gör. Och till vilken förälder eller vuxen som helst vill jag säga att absolut, man har koll på att innehållet i videon eller liven är vettigt och liksom rimligt att lägga ut. Men är det ett barn som inte ser så bra eller inte alls, tänker jag också att det är viktigt att hjälpa till att titta så att det filmas på ett bra sätt. Jag vet tyvärr en del fall där det är yngre personer med synsättning som har velat lägga upp en video och kanske sjunga någonting eller visa något hjälpmedel. Och det hade kunnat bli väldigt bra, men de har filmat själva och kanske då filmat upp och ner eller väldigt suddigt eller så. Och då har det funnits andra som kanske inte är så förstående som har skrivit ganska elaka kommentarer. Och det är väldigt lätt att undvika, tänker jag, genom att man kollar att videon ser okej ut. Innan den läggs ut.
Hur ska man göra då? Ska man be en kompis titta på videon innan? Eller?
Ja, det kan man göra. Mm. Man kan också faktiskt be någon som ser hjälpen att filma. Jag livesände hela min bok, senaste bokrelease, och då bad jag faktiskt en seende kompis sköta kameran. Dels för att jag behövde fokus på annat och dels för att jag tänkte att det är bra om det ser bra ut.
Men annars så tänker jag att vi avslutar här.
Tack för att jag fick komma hit.
Och ja, tack så jättemycket för att du kom, Desideria. Det var väldigt bra och nyttiga tips.